Hej. Det är jättekul att vara här. Det känns lite som när man kommer hem till mamma. Jag är så tacksam för er som är nya här, så är det här den församling som jag är uppväxt i. Och jag har fått så otroligt mycket gott som har blivit en del av mig. Så det känns lite som att komma hem. Jag ska dela om min resa till Indonesien. Men först, du kan vänta lite med den. Först så har jag med mig Tina och Zacharias. De jobbar för samma missionsorganisation som jag. Och Tina ska dela ett kort ord först. Och sen kommer jag att dela om Indonesien.
Hej, så jag heter Tina. För de som inte ännu vet det. Och det är roligt att vara här. Vi har varit här också några gånger och det känns nästan som hemma för oss också. Det känns alltid så härligt att komma hit. Och tack för det ordet som du delar. Och det är riktigt det som vårt hjärta brinner för. Det är därför vi också har flyttat hit 1,5 år sedan till Åland. Därför att vår hjärta slår för mission och vi vill säga att den börjar slå mera här på Åland för mission. Och våra hjärtan slår också för ålänningar och vi vill verkligen se att den nya missionsvågen också går ut härifrån. Men jag har några tankar, några bibelord som jag vill dela som går hand i hand med missionen faktiskt. Nu ska jag, om jag får den bilden faktiskt. Så vi som ungdom med uppgift, vi har också börjat ha nu sådana missionskvällar där i Röstorp var vi bor. Och vi vill välkomna er också dit om ni bara kan och vill. Så på torsdagskvällar klockan 18 ber vi där. Speciellt för Indonesien och för mission. Och nu när Melissa är också hemma typ månad, 2 månader så är hon också med där. Så kan vi riktigt konkret stå med henne för mission och för Indonesien också. Så ni är välkomna dit på torsdagskvällar. Så vi har bön och lovsång och sen avslutar med liten fika också. Så ni är välkomna dit. Jag vet inte om vi riktigt förstår det hur lätt vi har här i Norden. Hur den frihet vi har här i Norden på riktigt gå och dela evangeliet. Och det här Gud började visa mig några år sedan på riktigt. Tog mig djupt i det här ordet. Att vad betyder det att vi verkligen tar vårt kors? Du också nämnde den att ta det bärade korset. Och det står i Matteus evangeliet 10:e kapitel. Att den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Och jag vet inte om vi här i Norden så ofta tänker på det här. Och riktigt förstå det djuphet i den. Vi ofta tänker att okej, kanske om vi går och delar för vår granne eller för någon annan så de kanske tänker att vi är lite dumma i huvud eller sådär. Men vet du att idag också, varje dag, det finns människor runt i världen som dör för den här sakens skull. Över en vecka sedan på torsdag så var Zacharias och jag i Åbo och undervisa om mission på en bibelskola. På vägen dit när jag satt där på båten och förberedde så förberedde jag också det här ordet just att vad betyder det att verkligen ta sitt kors och verkligen ge sitt hela liv för Jesus. Så började Gud igen visa mig i djupet att det händer så lätt att när vi lever i vår vardagen så vi glömmer det här saken. Att vad betyder det egentligen? Och när jag tittar på alla de här statistiken, hur det ser runt om världen, hur många som verkligen dör varje dag för den här sakens skull. Hur många varje dag är redo för att ge sitt hela liv, alltså konkret hela sitt liv för evangeliets skull. Så jag var ganska djupt i de här tankarna och Gud verkligen talade mig och berörde mig. Och sen gick det bara några dagar och jag vet inte om ni alla vet vad hände just en vecka sedan i Texas. Det var en gudstjänst en vecka sedan på söndag i Texas. Och mitt i allt kommer en. Och det var jättemånga som dog där. Och de var där i friheten och hade kommit till gudstjänsten. Och sen nästa dag så hade vi vår bön också. Och vi verkligen bad för det här. Bad för kristna och att vi här i Norden skulle väcka för det här. Och verkligen också att vi skulle väcka för det. Att verkligen be för dem. Som har svårt det varje dag. Som verkligen betalar hela sitt liv. Att vi verkligen skulle få den nöden också. Att vi verkligen står i bön för dem. Som sitter i fängelsen. som är redo att ge sitt hela liv. I maj i Afghanistan så var det en finsk kvinna som blev kidnappade. Och två av hennes arbetskamrater blev dödade. Hon blev befriad i september, så hon var några månader i fängelse. Och jag vet inte ens om jag vill veta vad det betydde för hennes liv. 3 år sedan var det 2 finska kvinnor som blev dödade i Afghanistan. De alla var missionärer, så det här händer för finnarna också. Inte bara för de som bor i de här länderna. Och jag tror det är sådant ord att jag tror att Gud kallar oss också här i Norden verkligen tänka på det här. Och be för det här. Och också beräkna den kostnaden som det står i Bibeln också. Och det här är lite det här är ingen lätt ord. Men det här är någonting som jag vill verkligen dela för er. Att vi skulle också tänka på det. Vad betyder det egentligen? Hur kan jag be för dem som varje dag måste tänka på kostnaden? Och också förstå det. Från det perspektivet vara tacksamma. Vilken frihet vi har här på Åland. Verkligen gå till våra grannar. Det kostar inte så mycket. Det kostar inte så mycket. Om vi börjar tänka på det. Om vi går och delar evangeliet. Men det kan hända också att de dagarna kommer hit i Norden. När det börjar kosta mera. Så vi måste vara beredda. Vi måste vara beredda i vårt hjärta. Vad betyder det att jag tar mitt kors. Och är redo att betala priset. Jag vill läsa 2 bibelställen från Uppenbarelseboken. Den första, om ni har biblar kan ni kolla den också. Det är Uppenbarelsebok 6 och från vers 9 framåt. När lammet bröt det 5:e sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Och var och en av dem fick en vit dräkt, och det blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fulltaliga. Och andra bibelvers jag vill läsa är också från Uppenbarelseboken, det är kapitel 20. Verserna 4-6. 24-6. Och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord, och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Och jag tror att jag börjar inte analysera dessa ord mer, utan de kan tala. Men kanske vi kan be en bara kort bön för den här saken. Jesus, vi tackar dig för den möjligheten att vi har sådan frihet här på Åland. Verkligen del av evangeliet. Och vi ber också, som Gerd just sa, att verkligen att vi vill ropa efter dig. Att ge oss den nöden efter själarna. Ge oss den kärleken. Att vi skulle se de människor som inte känner dig. Att vi verkligen vill berätta om din kärlek och ditt hopp och framtid för dem. De som inte har hopp. Och Jesus, vi bara ber för alla de som just nu sitter någonstans fängslade eller kidnappade eller alla hemska saker som kan hända för dem just nu. Vi bara ber för dem. Vi bara ber för dem. Och vi ber att vi skulle bära de människorna mera i våra hjärtan. Jesus. Och Jesus, beredd våra hjärtan och våra liv så att vi är alltid redo för din skull. Att vi är alltid redo. Att vi verkligen kan ta vår kors. Verkligen bära det. 100%. Utan kompromiss någonstans, Jesus. Därför vi vet vad du vill ge oss. Du är den som ger liv. Och liv i överflöd. Du är hopp och du är framtid. Och bara öppna våra hjärtan. Se mer av dig. Och din kärlek. Och allt den som du vill ge oss, Jesus. Och Jesus, jag ber också att det här ordet kan komma över Norden. Och skaka oss, Jesus. Att vi förstår vad det betyder att följa dig, Jesus. Att vi kan verkligen bara endast titta på dig. Och att du endast kan vara vår Herre, vår livs Herre, vår hjärtats Herre. Inga andra gudar, Jesus. Utan bara du, Jesus. Och tack, Jesus, att du är full av nåd och full av kärlek. Tack, Jesus, för den missionsvågen du vill också sända ut från Åland. Och tack att Melissa är ett av dem, den unga generationen, de första som går ut härifrån. Vi vill tro på den unga generationen från Åland, från Norden, som går till dem som aldrig har hört av dig, Jesus. Tack, Jesus. Amen. Jag vill bara uppmuntra dig också att ta det här ordet med dig när du går idag hem. Och bara gå inför Herren och fråga att hur är det med mitt hjärta med de här sakerna. Nu vill vi visa en liten video efter det kommer sen Melissa berätta. Om du i våras var i Pingstkyrkan när vi hade den här bönekonferensen och sa vi sände ut Melissa, så visar jag den här videon, så du kanske har sett den, men jag tror inte det gör någonting även om du ser den andra gången. Men det berättar lite om den platsen var Melissa också är, den nationen.
Ja, det förstår ju ni också förstås att det är Jesus som är världens hopp och Indonesiens hopp. Men jag tror det finns en viss sanning i det vad Tina försöker säga, att det hopp som du och jag har fått, det behöver ju vi ge vidare för att människor ska få del av det här hoppet. Jag ska visa lite bilder från Indonesien. Jo, det kan du egentligen göra. Jag ska försöka att inte nämna så mycket namn på platser och personer, för att just när det handlar om mission till muslimer så är det bättre att vara försiktig än att vara dumdristig. Och de personer som jag samarbetar med så vill jag inte heller, jag vill inte skapa problem för dem i onödan. Så om ni undrar något mer specifikt om de människorna jag jobbar med eller om platserna som vi besöker, så får ni komma och fråga mig efteråt. Men här har vi Indonesien. Det gröna, det betyder att det är muslimskt område. Det där rosa, det är delvis katolskt, delvis protestantiskt. Och sen har vi en liten orange klutt där som är hinduistisk. Så det är så det ser ut. Jag bor på den här ön. Som ni kan få titta vad den heter sen. Ganska mitt på ön där. Och jag jobbar tillsammans med ett team mot en folkgrupp som är ungefär 3 timmars bilresa norrut från var vi bor. Så det är precis vid kusten. Du kan gå till nästa bild. Det här är ganska typiskt indonesisk landskap som man kan se på många platser i Indonesien. Det är med berg och risfält. Det är många som försörjer sig på det sättet genom att odla ris. Jag kan ta nästa bild. Här har vi från en parad där det är elever från en gymnasieskola som visar upp sitt folks dräkter, eller vad man ska säga. Det här är inte några dräkter som de går med varje dag, utan det är väl det här lite mer speciella som de har mycket drama och liksom ska man säga, sång och drama. Så de använder såna här dräkter till exempel när de gör sånt. Vi kan ta nästa bild. Och när man köper mat så gör man det oftast på marknaden. Det finns små såna här, vad ska man säga, butiker också, men de säljer mest torrvaror och sånt annat. Så köper man frukt och kött och grönsaker, så köper man på marknaden. Och det är lite liknande som i Afrika, att man ska pruta för att få ett ordentligt pris. Jag kan ta nästa bild. Här har vi durian. Är det någon som vet vad durian är? Tina? Tyckte du om det, Tina? Nej. När man öppnar den, det är en frukt. När man öppnar den här frukten så ska man helst vara utomhus. Jag förstod inte riktigt det, så jag hade det i kylskåpet. Och sen så luktade kanske en vecka efter att jag hade tagit bort det och städat. Och sådär. Det luktar jättestarkt och det smakar väldigt speciellt. Så om ni kommer till Indonesien får ni prova på det där. Jag kan ta nästa bild. Här har vi kaffesortering. Kaffe är ju också en ganska stor exportvara från Indonesien. Och här sorterar bort det som är dåligt från det som är bra. Jag kan ta nästa. Här är från nationaldagen. Det var i augusti, 17 augusti. Så inför nationaldagen så sätter de upp dekorationer överallt och flaggor och allt möjligt som de hittar på. Och här var det någon som tyckte att man kan ju dekorera med färgat vatten. Så om ni inte vet hur ni ska dekorera inför 6 december så kan ni prova med blått och vitt vatten. Så kan vi ta nästa bild. Okej, det här är mina teamledare. Jag jobbar i ett team som består av 3 holländska familjer plus 2 indonesiska män. Och det här paret, de har varit längst på plats. De har varit i Indonesien i 3 år. Så de behärskar språket alldeles bra. Det gör inte jag ännu. Jag går i språkskola, så jag är på väg. Kan hålla lättare konversationer, men inte egentligen längre utläggningar. Så de har varit där i 3 år. Och de har jobbat ungefär 2 år mot den här folkgruppen då. Och vi har hört från andra missionärer som har varit länge i landet att de första 5 åren så kan man egentligen inte räkna med så mycket skörd. Och vi har inte sett så mycket ännu heller. Men såklart kan Jesus använda en missionär som har varit 1 år eller 2 år i landet också. Men vi väntar på större genombrott. Och nästa bild. Här har vi den här teamledaren då. Och så är det han i grå tröja. Det är en av de indonesiska männen som är med i vårt team. Sen har vi en av de andra holländska männen. Och den här mannen på sidan där i rutig skjorta. Han bor i det här området dit vi når ut mot då. Och han är kristen. Så han har en liten församling. Och vi är med och tränar hans församling också till att gå ut. Kan ta nästa bild. Just det. Lite om, jag har skrivit nyhetsbrev till dem som jag ville ha, men jag har inte velat skriva så där jättemycket i detalj om vad vi gör, för att det är inte så bra om allting hamnar på internet. Men här har vi lite om visionen då. Såklart, att nå de onådda med evangeliet. Att göra lärjungar. Och church planting movement är det här sättet egentligen, strategin som vi vill använda för att göra lärjungar. Och church planting movement på svenska blir väl det kyrkoplanteringsrörelse. Så det handlar om att plantera församlingar. Vi kan ta nästa. Vi ska läsa tillsammans. Var kan man tända lampan? Där, tack. Vi ska läsa tillsammans Matteus kapitel 28. Och 18-20. Det är lite roligt att Gerd läste missionsbefallningen, men från Markus. Vi hade inte planerat det. Då står det från vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det här är ju verser som alla har hört förut. Välbekanta verser. Och jag tror många gånger i våra sammanhang så kan fokus vara på att gå ut. Och det är sant, vi måste gå ut och berätta för människor om Jesus, om evangeliet. Men sen när människor blir frälsta så är det liksom, allt är inte klart då, utan det är bara första steget. Vi vill ju också att de ska bli lärjungar, att de ska lära sig att leva som Jesu lärjungar och hålla allt vad han har befallt. Som det står i vers 20, lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Så vi ska, innan jag berättar vidare, så ska vi läsa Johannes också, 15:9-17. Johannes kapitel 15 från vers 9-17, där står det: liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Så i de här verserna så talar Jesus väldigt mycket om kärlek, att älska varandra. Han talar också om lydnad, att hålla oss till det som han har sagt, det som han har befallt. Och till och med att det står att i vers 14 var det: ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jesus älskar ju alla, han älskar hela världen och han har gett sitt liv för hela världen innan någon brydde sig om honom. Så han älskar oss även när vi gör dumdristiga saker. Men det finns någonting i att lyda honom, att lyda hans bud som är liv. Det står också att Guds, i Saltaren står det att Guds ord är liv för var en som finner dem och läker dem för hela hans kropp. Och det gäller ju allt Guds ord. Det är inte bara de där verserna som är mysiga, utan alltså Guds ord är liv och det vad han har sagt, det leder till liv. Och om vi inte förstår det med våra hjärnor, liksom det vad han har sagt, hur det ska leda till liv, då kan vi fråga honom om det. Så kan vi fråga honom att Gud, det här verkar svårt eller hårt, att kan du uppenbara det här för mig? Jag tänker på i Indonesien så finns det, ni såg i början att det fanns några öar som var rosa, som var kristna öar. Men även på de här öarna så den kristendom som finns där, det är ofta väldigt synkretistisk, alltså det är hopblandat med annan tro, med folkreligion och sådär. Och det är människor som har bekänt att de tror på Jesus, men de har inte lärt känna hans ord och de har inte lärt sig att leva som lärjungar och vandra i lydnad till hans ord. Och jag tänkte faktiskt att det här är inte unikt för Indonesien. Det är också, finns ju också här, eller liksom folk som säger att jo, men jag tror på Jesus och han var en jättebra man och sådär, men man vill ändå leva som man själv vill och man vill ändå leva efter de värderingarna som världen lär och som jag vet inte om jag ska ge några exempel nu, men ni kan säkert alla tänka på exempel av vad världen lär som försöker smyga sig in i kyrkan också. Och att just det här att hålla sig till Guds ord, för att det är liv. Och vissa kan säga att det är så hårt när ni predikar emot, när man till exempel genus, när det handlar om genus, det är så hårt när ni predikar emot att man får leva som man vill och göra allt som man tycker. Men det är inte hårt, utan det är liv. Det finns, alltså Gud har ju skapat världen och han har skapat oss. Och han vet hur vi fungerar bäst. Och jag tänker, när man skriver en instruktionsbok för en produkt, så den som har utvecklat produkten vet ju bäst hur den funkar. Och Gud har skrivit en instruktionsbok för oss och för livet, för den här världen, hur det ska fungera. Och han vet ju bäst. Så det är inte för att han vill vara hård som han säger, gör inte så här eller gör så här. Utan det är för att han vill visa oss hur livet är tänkt att fungera. Och det är så det fungerar bäst. Så därför vill vi vill lyda honom, och vi vill också lära andra att lyda honom. Så ja, vi behöver komma med de goda nyheterna. Men sen, det handlar också om att lyda. Det är de goda nyheterna också. Vi kan ta nästa bild. Oj, ja, det blev lite bättre i alla fall. Den är ganska mörk, den här bilden. Men jag tänkte berätta bara lite praktiskt hur vi jobbar. Här är jag tillsammans med de två männen som är på höger sida där. Vi är ute och evangeliserar. De är egentligen inte del av vårt team, men de är också missionärer som vi samarbetar med. Och de här två tjejerna som så fick vi diskutera lite med. Så just nu, det vad vi gör som team är ganska mycket evangelisation. Och vi vill såklart fortsätta med det. Men vårt mål är att indonesierna som vi jobbar med ska bli självgående. Och liksom att de inte ska vara beroende av oss som utlänningar. För vi vill också, det är så svårt när man jobbar. Alltså man är ju sig själv. Och det är så svårt för oss att visa indonesier hur de kan applicera evangeliet på sitt liv, eftersom våra liv är så olika. Så det är lättare om vi tränar lokala ledare som vet hur kulturen funkar och redan kan språket och de här små nyansskillnaderna som vi aldrig kommer att uppfatta. Så vi vill träna lokala ledare, men just nu är det mycket evangelisation som vi får göra själva också. Vi kan ta nästa bild. Här har vi när vi träffar någon som är öppen, andligt öppen, så frågar vi dem oftast ganska direkt om de vill studera de heliga skrifterna med oss. Om de är muslimer då. För muslimerna så är Bibeln också en helig bok, men de tror att den har blivit korrupt eller att den har blivit ändrad. Så oftast är de inte helt emot. Det beror lite på hur hängivna muslimer de är också, men oftast är de inte helt emot att läsa Bibeln. Så då frågar vi dem om de vill studera Guds ord med oss eller de heliga skrifterna. Och vi tror att den heliga ande kan genom ordet kan visa dem vad som är sanningen. Så för det, just att hamna i debatt med en muslim och liksom att börja därifrån, det är egentligen sämsta utgångspunkten, för då stänger de sina hjärtan och de bara liksom kommer med sina argument. Men vi vill att Jesus ska få nå deras hjärtan. Så här har vi ett utdrag från första Moseboken som är på indonesiska, och sen där på sidan finns det också på hebreiska. För muslimerna, så när de läser Koranen, då läser de den i moskén, i alla fall läser de den alltid på arabiska, för de tror att det är liksom någonting särskilt med språket som den läser på, att det måste läsas på originalspråket. Och vi tror ju såklart inte så om Bibeln, utan vi tror att vi ska läsa den på ett språk som vi förstår, och gärna på vårt eget modersmål. Men vi vill också ha med den här hebreiska grundtexten för att liksom göra det lättare för dem att se trovärdigheten i Guds ord. Så därför gör vi på det här sättet. Och här studerar vi med en man i vårt målområde. Som han har studerat Bibeln flera gånger nu tillsammans med en av våra teammedlemmar. Men det är ganska mycket motstånd. Och han har faktiskt också, de bad för honom. Jag minns inte om det var hans, jag tror det var hans huvud. Han hade ont i huvudet. Det är flera historier som jag försöker inte blanda ihop. Men i alla fall, när de bad för honom så blev han helad. Han fattar, alltså de tror på övernaturliga saker också, så han fattar inte riktigt, han kunde inte göra den här kopplingen att det är ju Jesus som har helat honom. Så vi försöker förklara det för honom, men det har inte riktigt gått, sjunkit in ännu. Och den här mannen har också en son som är väldigt hängiven muslim, och han sätter hela tiden käppar i hjulet, så nu har vi inte kunnat studera med honom på länge. Så ni får gärna be för honom, att han ska ha möjlighet att studera Guds ord. Och det finns flera andra som den här mannen, som vi studerar Guds ord med, och som det kan vara lite svårt ibland med familjen om flera i familjen är hängivna muslimer. Men just det här att nå en person och sen får den personen nå sin familj, det är väldigt kulturellt, vad heter det, korrekt, för att familjen är så viktig liksom. Så vi vill inte bara ha enskilda individer, utan vi vill ha hela familjen. Jag kan ta nästa bild. Här har vi, där nere i högra hörnet är den här samma pastorn som jag berättade om tidigare i vårt målområde. Och här är hans församling, eller åtminstone del av hans församling. Och här så undervisas de om just kyrkoplantering och att gå ut. I Indonesien så, till och med bland de kyrkorna som är verkligen brinner för Jesus och som verkligen, verkligen vill ta till sig hans ord, så har det ännu inte varit så mycket mission, utan de ser missionärer som det är de där västerlänningarna som kommer och hjälper oss. Så vi vill lära dem att gå ut, vi vill lära dem att nå Indonesien och också världen. För de kan redan språket, de kan redan kulturen, det är så mycket, de har liksom ett försprång redan. Vi kan ta sen till slut. Finns det en karta där någonstans? Ja, just det. Här är samma bild som från början. Så till slut, nu vill jag bara, jag har berättat lite om vad vi gör som team. Men jag vill också berätta lite om vad jag har på mitt hjärta att göra i Indonesien. Och det är i princip att jobba på samma sätt som vi har jobbat nu med teamet. Men jag skulle vilja åka någonstans där det ännu inte finns så mycket missionärer. Där vi jobbar är också onått i princip, men de har redan börjat komma igång med arbete. Och jag skulle vilja åka någonstans där det är liksom ännu mer pionjärmission. För att det finns så många onådda folkgrupper, så nu om vi har några som satsar på den här folkgruppen, då kanske jag kan fara någonstans där det inte finns missionärer ännu. Och såklart vill jag inte göra det helt ensam, utan det behöver vara tillsammans med andra också. Men jag tänkte visa bara. Här finns en folkgrupp som är, de är väldigt låsta. De är starka muslimer och de är väldigt låsta för allting som kommer från väst och utifrån. Så därför har det varit svårt att nå dem eller liksom överhuvudtaget få respekt från dem. Och jag har bett ganska mycket för den folkgruppen. Och vi har också bett med teamet här. Så jag skulle vilja nu under det kommande året göra ett besök dit och bara se hur det är där och be för dem på plats och om Gud öppnar dörrar såklart också dela evangeliet, men först bara se liksom att vad finns det för möjligheter att jobba där. Och sen finns det en annan, den här ön som jag också skulle vilja besöka och se att hur det ser ut där och vad det finns för möjligheter. Och sen för jag vet inte nu vart jag ska fara, så jag skulle vilja besöka flera platser och bara be och fråga Gud vad han har för tanke och plan. Men nu i alla fall det kommande året så behöver jag ju fokusera på att lära mig språket så att jag kan kommunicera med folk sen. Annars har jag inte så mycket att göra där. Så vi får se hur långt i framtiden det ligger. Men i alla fall det kommande året ska jag vilja fara runt lite grann och titta vad Gud, vad Gud vill göra. Så ja, det är det jag har på mitt hjärta. Så ni får gärna vara med och be för det. Och det betyder mycket. Och jag vill också tacka för det flera av er som har skickat mejl och sådär och bara uppmuntra. Och det har betytt jättemycket för mig. Och tack för det. Och tack för era böner. Zacharias.
Amen. Vad härligt. This is the real deal. Nu är det på riktigt. Jättehärligt att få vara här. Också från min sida. Tack Gerd, tack Tina, tack Melissa för det som redan blivit delad från Guds ord och från Guds hjärta. Ser här att klockan inte är så mycket och Gerd så att vi får gärna hålla på ända till kvällen om vi vill. Så att jag har ju gott om tid nu då. Nej, men skämt åsido, så jag såg på nytt den här församlingens vision här på skärmen före mötet och jag blir så uppmuntrad varje gång. Och idag så tänkte jag ju särskilt på punkt 3 då, att vara ett missionshjärta som slår till jordens yttersta gräns. Och det är så härligt med Ulla och Gottfrid och hur de kämpar på i Afrika, still going strong. Och tänker också på slogan som finns i Uppsala, att vi gör inte mission utan vi är mission. Och det är någonting som vi alla får identifiera oss med, att vi är mission. Det spelar ingen roll att de säger det i Uppsala, det är lika mycket sant här va? Att vi är mission. Och bara för att fortsätta ösa ur den brunnen en liten stund då, så gå, ge och be. Det är så enkelt och det är så slagkraftigt och det är så sant och det är så härligt. Så vi ska be skördens herre. Jag tycker det är så bra med Jesus, för när han ser att skörden är stor så säger han inte, aha, nu måste de få som går ut. De måste jobba mera, de måste jobba över tid, de måste slita ut sig. Utan han säger, be skördens herre att han sänder fler. Och det ska vi be om för Åland, precis som Tina var inne på. En ny missionsvåg från Åland. Jag tror inte på en eller några få missionärer från Åland. Jag tror på många missionärer från Åland. Därför att de här öarna har redan tidigare i historien berört hela världen. Åland hade, som alla vet, men jag bara påminner om det, Åland hade världens största segelfartygsflotta under några år på 1900-talet. Och det är ganska speciellt. Lilla Åland. Och det finns mycket som är speciellt med lilla Åland. Och jag tror att Åland är speciellt därför att Gud har en speciell plan med de här öarna. Det finns saker som Gud har lagt i det åländska folket som måste få komma fram. Och jag tror att ålänningen vet att han är speciell. Men jag tror att ålänningen ännu mer kan få tag på sitt gudagivna syfte. Och det vill vi vara med om att be fram tillsammans med er alla. Så vi ska be skördens herre att han sänder arbetare till Åland och från Åland. Missionen i den sista tiden är inte från västen till resten, utan det är alla folk till alla folk. Och jag tycker det är jättehärligt att få höra ditt hjärta, Melissa, och dina planer och din överlåtelse. Och jag tycker det är fint att få ha det här mötet här idag, som Melissa också var inne på, att hon har ju vuxit upp här. Och jag vill bara belysa det också, eller lyfta fram det också, att yes, här har ni ett barn, ett av era egna barn, som har gått ut. Halleluja, det är underbart. Missionsvision då, jag var lite inne på det redan. Sen vi kom hit så har vi, ja, vi bad ju redan innan och sådär, men innan vi flyttade till Åland, men vi börjar be till Gud och söka Gud om en missionsvision för Åland. Och som vi proklamerade då på bönekonferensen i våras, så tror vi Gud om 100 missionärer från Åland. Och då ska vi inte göra som Juda och Israel i andra Samuelsboken, när kung David har kommit hem från sin landsflykt. Jag ska läsa det istället faktiskt, för jag tycker det är dråpligt. Andra Samuelsboken 19:40-43, om du vill följa med. Kungen drog nu till Gilgal och Kimham följde med honom. Hela Juda tillsammans med hälften av Israels folk förde kungen dit. Men då kom alla Israels män till kungen och sa till honom: varför har våra bröder, judamän, fått stjäla dig och föra konungen och hans familj över Jordan tillsammans med Davids män? Alla judamän svarade Israels män: kungen står oss närmast, varför blir ni upprörda över det? Har vi levt på kungen eller skaffat oss fördel genom honom? Men Israels män svarade judamän: vi har 10 gånger större del i kungen, alltså även i David. Varför har ni då föraktat oss? Var det inte vi som först talade om att hämta vår kung tillbaka? Men judamän använde ännu hårdare ord än Israels män. Och så ska inte vi hålla på. Utan alla åländska missionärer, det är Ålands missionärer. Så vi ska inte hålla på och tvista och träta att ja, men vi har större del i den här missionären, i våran församling. Utan vi ska stå tillsammans. Amen. Vi ska stå tillsammans om att sända ut missionärer till jordens yttersta gräns. Och det finns ett ställe i Jesaja som har talat till oss också. Om att havsländerna väntar på hans undervisning i Jesaja 42. Så står det om havsländerna som väntar på Messias undervisning. Och Åland är ett havsland, en önation. Och jag tror på en speciell kallelse från havsländerna till havsländerna här. Det är någonting som vi upplever att Guds ande har belyst. Att Åland ska få sända också utifrån det här arvet som finns i historien, va? Med segelfartygen. Och kan dröja lite vid det nu, därför att det finns 800 öar i världen. Har ni kanske hört mig säga det här tidigare? Ja, i så fall får ni höra det igen. Det finns 800 öar ute i världshaven, bebodda öar där det inte finns någon flygraka. Och vad betyder det här? Det betyder att för att komma dit så måste man åka båt. Och båtar, det är ju ålänningar bra på. Och kanske särskilt segelfartyg, det är någonting som det talas om internationellt när det gäller fartygsmission. Till exempel inom vår organisation så har vi en vision som vi som kom för några år sedan, som vi har kommit god väg för att nå. Nämligen om 40 missionsfartyg till floder och till oceaner och så vidare. Och då talar vi om segelfartyg. Det är vad vi helst vill ha. Därför att vi vet hur det är med oljan. Priserna stiger och den tar slut. Så kanske det finns något alldeles speciellt här, just i det här segelfartygsarvet på Åland. Där vi ska få se Gud göra någonting. Därför att de här 800 öarna, de har en befolkning som Jesus har dött för. Här finns 800 folkgrupper som Jesus har gett sitt blod för. Och som stod här på skärmen tidigare under mötet också. Först måste evangeliet predikas för alla folk. Och sedan kommer slutet. Så det här är vårt uppdrag, vårt privilegium att få vara med i. Och då har jag fått glädjen att till sist här tala om hur vi kan vara med. Och jag sa ju redan det, gå, ge och be. Och Melissa lyfte också upp den här uppmuntran som är väldigt viktig. Hur mycket det betyder att ute på fältet få en uppmuntran. Vi tänker på dig, idag när jag bad för dig så kom det här bibelordet. Vi tror på dig, du är jättebra, tack för det som du gör. Vad som helst som är glatt att uppmuntra varandra varje dag. Och vi ber skördens herre att han ska sända arbetare, att han ska välsigna dem som gått ut med andens kraft, andens gåvor, rätt öppningar, så att precis som Melissa sa, vi vill se resultat. Vi går inte ut för att gå ut, utan vi går ut för att predika evangeliet och göra lärjungar. Och så till sist ge. Och jag tycker det är härligt att få vara i en trosförsamling och tala om det här. Mission och givande, därför att det här är grundstenar som redan finns lagda, och jag ska inte heller slå in några öppna dörrar här idag, men jag ska dela några tankar om investeringar. Det här med ekonomi är ju något annat som ålänningarna är duktiga på, och en sån här grundläggande investeringsvisdom, det är att man ska sprida sina investeringar. Om du investerar bara i, låt oss säga, ja, hjälp mig nu då, i ett handbollslag. att det ska gå bra för det här handbollslaget. Att du ska få utledning. Jag vet inte om man kan köpa aktier i ett handbollslag. Men i alla fall, om det går dåligt för det här handbollslaget, då går det dåligt för din investering. Ja, ni märker att inte jag är någon ekonom alltså. Men okej, glöm handbollslaget. Men Guds ord, det kan jag bättre. Säger också att dela det som du har i 7 delar, ja 8. För du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. Jag vet att du ger redan, du ger 10:e till församlingen och du ger till Afrikamissionen och du ger säkert till Livets Ords internationella missionsarbete och hit och dit. Men Gud har makt att låta all nåd överflöda så att du alltid har nog av allting och kan ge överflöd till varje gott verk. Och det är här som jag vill uppmuntra dig. Att ta en stund inför Herren nu eller senare och fråga att Herre, är det här någonting som du lägger på mitt hjärta? Att vara med också i Indonesienarbetet, att investera också i Indonesien. Därför att när du investerar i någonting då får du en skatt där. Och det är skatter i himlen som vi samlar. Karl-Erik Salberg i Stockholm som väckte upp Sankta Klara kyrka från ruinens brant till en sprudlande väckelseförsamling. Han säger så här kaxigt att den som ger han får, den som ger mer han får mer och den som ger mest han får mest. Så det finns en möjlighet för dig att utöka dina himmelska investeringar här genom det som Melissa gör. Fram tills nu har vi kunnat investera i en missionär från början av nästa år, när Melissa reser ut, så får vi investera i mission. Fram tills nu så har Melissa varit under utbildning. Också den här tiden som hon var i Indonesien nu så var en praktikperiod för en missionsskola som hon gick. Men nu är det på riktigt. Hon har beslutat sig att det är det här som gäller och hon ska satsa på det här. Och inte bara komma och vara del av ett team, utan hon vill starta ett nytt arbete hos ett ännu mer onått folk. Och det här berör mig och vi har själva valt att stå med i det här arbetet genom att be och genom att ge. Och det finns en tanke som motiverar mig oerhört, som har just med det här med skatter i himlen att göra. För vad är det egentligen? Vad är den största skatten? Jesus säger att den som vinner hela världen men förlorar sitt liv, förlorar sin själ. Det som är poängen där, det är att en människas liv, en människas själ är mer värt än någon materiell rikedom. Än hela världens materiella rikedom sammanräknat. Då är en människa mer värd. Och det är det som jag tror att skatter i himlen handlar om också. Ja visst, vi har härligheten och allt det där. Men tänk så här. Vi står inför tronen och tillber. När Gud har upprättat sitt rike på jorden. Och sen så står vi där i tillbedjan inför lammet. Men så är det någon som kommer och knackar på axeln. Hej, jag vill bara tacka dig. Du har aldrig sett den här människan, aldrig träffat den. Men den kommer att säga så här till dig att hej, jag vill tacka dig. Därför att du gav dina ekonomiska medel till Melissa. Och genom henne, hennes arbete, genom de som hon vann så blev jag vunnen. Därför är jag här. Tänk att ha en stor skatt i himlen av människor som är där. Därför att du har sått, därför att du har gett, därför att du har gjort vad du har kunnat. Därför att du har varit med. I missionsarbetet som går ut härifrån Åland. Det motiverar mig oerhört. Vi ska som Gerd sa ta upp en extra kollekt här. Men jag vill slå ett särskilt slag för det som vi kallar för relationellt understöd. Som är alltså på kontinuerlig basis. Det är underbart att Melissa får resa kostnader täckta genom ett sånt här offer. Men varje månad så behöver hon betala för boende. Och ni såg där hur hon prutar med för melonerna och sådär. Så det behövs kontinuerligt medel. Och utöver det givande som du redan har, så jag vill bara uppmuntra dig. Det kanske är 10, 20, 50, 100 euro. Det behöver inte vara en stor summa, men när vi är många. Jag tycker inte att Åland ska sända ut missionärer undermåligt, utan jag tycker de ska vara väl utrustade. Och nästa gång som jag frågar Melissa om att hur går det för dig? Har du vad du behöver? Så vill jag inte höra att ja, det är fortfarande knapert. Jag får kämpa för att det ska gå ihop. Utan jag vill höra att ja, jag har nog av allt och kan ge vidare till andra missionärer här som inte har lika mycket understöd. Så jag vill uppmuntra dig idag, och jag gör det frimodigt därför att jag vet att det är ett gott verk. Och jag vet att det här är vad skördens herre vill. Och relationellt understöd, det betyder det att vi ger direkt till missionären. Därför att det finns en relation som innebär ett förtroende. Jag vet att Melissa använder de pengar som vi ger henne väl. Och det finns en sån vinst i att som missionär också att ha det här ansvaret också gentemot sina givare. Att de här ger av sitt eget för att jag ska kunna göra det här, då ska jag göra det väl. Och det kan gå direkt. Det behöver inte gå 30% till någon administratör som sitter och liksom fördelar löner på ett missionskontor någonstans. Så det, på det viset kan mer medel förmedlas. Och eftersom det här är relationellt så finns det inte en lista som du ska skriva på. Utan du kan gå och tala direkt med Melissa här efter mötet. Eller ta kontakt med henne vid annat tillfälle och säga att hej, jag vill vara med. Jag vill stå med. Och jag tror att det här är en underbar frukt av ert arbete. Jag tror att det här är någonting som många av er vill vara med och bära vidare. Att yes, det här är vår dotter, den här församlingens barn. Och vi ska bära henne ut i världen på våra armar. Ska vi be för det? Fader, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för det här mötet. Vi tackar dig för all...